För jag tänker att vi kan göra en pytteliten sol eller någonting.
Mm. Testar det också, eller?
Nej.
Nej.
Men det ser, om den liksom börjar slå i taket där så kan vi liksom...
Vi gjorde det nästan i början, men det var något sånt.
Typ. Mina sådana superjobbiga... Som jag säger hela tiden.
Jag vet. Det borde gå brusreducerat bort.
Det tycker
så
man.
Jag vet inte hur man gör.
Inte jag.
Du spelar in ett sånt ljud på tyst.
Alltså jag måste sluta med det. Det är det, alltså...
Nu gjorde jag det bara för det. Jag brukar aldrig göra det. Ja. I shall guide you, I will lead you,
fear no darkness, promise time. Det är vilken nummer och ordning är med på.
33 kanske.
I så fall så säger vi med pepparkak i munnen välkomna. Ja, till den 33 utgåvan.
Ja, kanske 34.
Ja. Spelar mindre roll, förstås.
Ja, men det är alltså... Det programmet låter tala.
Precis. Man bara synkade med.
Ja. Det är nu när vi är vana vid chatt.
Ja.
Man pratar ändå på ett väldigt avvaktande sätt när man har nätkonferens.
Ja, precis. För man vet att det finns fördröjning. Att,
Man kan inte balla ur om man avbryter varandra, för då blir det bara tyst.
Mm, precis.
Nu är vi i köttet. Som det heter.
Exakt. Och med det då ska vi vara supertydliga med att det handlar om att vi är på samma ställe bara.
Ja, jo,
inget mer än så.
Det lär till.
Jag tror att visst ja, vi behöver inte diskutera det mer.
Hallå Christian. Tjena, tjena.
Hallå, hallå.
Hej, hej. Nu blir du med på vår radio som vi precis har startat.
Precis. Ja, men, det är...
men du får gäst om du vill.
Nej,
det är lugnt. Ja. Det var alltså... Samuel då.
Precis.
Ja,
jag har ju tagit mig ner hit till Lund för att jag ska åka och titta på en svärd imorgon.
Oops, titta på.
Ja, jag ska inte köpa. För det har kanske uppmärksamma lyssnare noterat att jag redan har köpt en svärd. Det tror jag att jag sagt någon gång.
Mm,
det är konstigt annars.
Mm.
Utan det handlar mer om att jag tittar på en liknande för att se om jag kan få min att fungera.
Det är ändå trevligt.
Ja, men det är det
att
faktiskt.
Du fick komma hem till den.
Det är väldigt, väldigt, väldigt trevlig köpare. Mm. Det är lite roligare bara att sälja det. Ja. Just det. jag pratar inte om mig själv där. Det är lite osnitt att säga om sig själv.
Mm.
Nej, men jag fick ju tipset via en maskinisten tråd som jag skapade. Att jag skulle ta kontakt med den här säljaren för att be honom att ta lite kort på sin maskin.
Mm.
Och det gjorde han jättegärna och var jättetrevlig. Så jag skickade lite fram och tillbaka och jag bad honom, kan jag få se kort på den detaljen? Lite så. Och det var inga problem. Och det slutade till och med att han i det sista meddelandet, eller något av de sista, liksom skickade en bild på den nya svarnen som han hade köpt.
Jaha, han har köpt en ny.
Ja, så skrev han liksom, ja, det är den här maskinen som jag köpt istället liksom. Och, så. Mm. Och det var ju ändå liksom en liten kvitto på att vi hade bondat lite där.
Ja, verkligen.
För det var ju helt off topic liksom egentligen.
Ja.
Men det är liksom såhär, ja men nu...
Ja, ja.
Det var faktiskt...
Svarvnördes emellan.
Ja, men den känslan var rätt trevlig faktiskt.
Mm.
Mm.
Hur gammal är den svarven som du har? Som liknar hans.
Jag skulle gissa på kanske 70 år gammal.
Seriöst? Fy vad gött. Så jag funderade liksom på det. Ja, okej. Okay.
Mm. Ja, men om den är 70 år.
Det är ändå kvalitet.
Så är det 40-tal, va?
Ja.
Eller tänker 50, rätt?
Typ. Ja.
Ja, 50. Ja.
Ja.
Jo, det kan vara 80 också.
Det är ju fantastiskt.
Mm.
Sånt är det bästa jag vet. Mm. Jag har haft två sådana moments i året som gick. Att jag lyckades köpa reservdelar till min farfars gamla stormkök.
Mm.
Och sen lyckades jag köpa en reservdel till mitt fjolfodral. Som i och för sig bara är typ 15 år gammalt. Mm. Men ändå.
Mm.
Då vet man att det är bra.
Mm.
Om man jämför med typ alla andra grejer. Där det absolut inte skulle finnas en modell kvar som fanns för 15 år sedan. Mm. Eller för 60 år sedan när min farfars stormkök är ifrån.
Ja, precis.
Det är svinbra.
Ja, det är det.
Jag är så glad.
Nu finns ju såklart inte denna modellen liksom så sett. Nej. Men den finns ju på så vis att den har hållit så här länge.
Exakt, den finns i bruk på massa olika ställen liksom.
Exakt.
Det är ju jätte...
Och ja, men det, jag tycker det är nästan, alltså, nej, jag ska inte säga roligare, men på ett sätt är det roligare kanske att ha en sån maskin.
Än en ny
liksom. Ja. Alltså. För att, ja, det är ju rejäla grejer liksom.
Mm. Hur, har du en uppfattning om hur den skiljer sig från en ny svarv?
Alltså, en ny svarv i den här storleken, den är ju helt automatiserad. Alltså, där kan du liksom, där skriver du in i en dator vad du har för liksom ämne att börja med och vad du vill ha ut. Och så bara trycker du på en knapp. Ja, ungefär så. Det är det som de kallas för CNC-svarvar.
Just det, då har man hört CNC-operatör. Mm. Ja, kan man jobba så.
Ja.
Ja.
Jag kan ju förstås ha fel att det finns sådana här manuella också. Så. Det är mycket möjligt. Ja.
Men finns det liksom... Det kommer låta jättekonstigt, men jag är ju helt grön på området. Men i den här liksom maskinvärlden, så att säga, finns det motsvarande typ en hipsterrörelse? Eller något så här att man liksom tycker att det finns ett hantverk typ i att ha en maskin som är lite mer automatisk?
Mm. Jo, men det är klart att det... Ja, det är lite svårt att säga exakt liksom, hur jag ska överföra det, men...
För jag menar, det finns ändå så här utbildningar där man kan lära sig liksom smide enligt gammal, gamla skolan och sånt.
Ja, jag vet faktiskt inte. Det, jag har rört mig för lite i den branschen. Däremot så finns det ju liksom, om man tittar på andra maskiner och så, om vi går till liksom gamla traktorer och sånt där.
Mm.
Där finns det ju liksom verkligen ett community med... Alltså för veterantraktorer och såna grejer där man liksom förkastar allting nytt och sådär.
Just det.
Ja.
Är det liksom folk som använder dem till lantbruk och bygg och sånt? Eller det är mest liksom för att det är ballt att
köra dem? Kanske mest samlare i och för sig och sådär.
Mm. Just det.
Ja. Eller ja, det finns ju sådana här veterantraktorplöjning och sådana grejer.
Det gör det.
Sammankomster där man...
Fett.
Ja.
Så de är liksom arbetsdugliga ändå.
Ja, ja, precis. Ja. Alltså något av det coolaste jag vet, det är de som bygger ihop två traktorer till en. Alltså man tar liksom, till exempel, man tar en gammal Volvo eller en Ferguson eller någonting. En Rolle till exempel kan man ta. Och så tar man väck framhjulen på båda. Och så bygger man ihop
på
dem.
På båda?
Mm. Då bygger man ihop, sätter dem efter varandra, bygger ihop dem. Och sen så har midjestyrning däremellan liksom.
Ja.
Och sen bygger man liksom en ställning vid växellådan på båda. Med så här olika vajrar.
Mm.
Så att när du drar växelspaken på den ena så händer samma sak på den andra.
Mm.
Och likadant med då gas och broms och koppling och så.
Mm.
Så sitter du på den takten som är längst bak då.
Mm.
Och så kör du den som om det är en traktor bara. Men man gasar och bromsar och allt sånt på båda då.
Men jag kanske tänkte fel. Du sa att man tar bort framhjulen på båda. Blir de inte bara två som kör mot varandra då?
Nej, alltså de pekar åt varje håll. Eller de pekar åt samma håll.
Jaha, men då är det bakhjulen man tar bort på den ena.
Nej, du tar på framhjulen på båda.
Ja.
Och liksom, så den bakersta liksom.
Mm.
Den sitter ihop med den främre traktorn med hjälp av liksom en ram med en ledad liksom, så att det är midjestyrd. Och denna framöver, om du har något hjul, för den sitter också ihop med den.
Jaha, så det blir som en mega lång traktor med fyra hjul helt enkelt.
Exakt.
Och typ tandemtraktor.
Ja, men precis.
Ja.
Och sen då fyrhjulsdriven blir det ju då liksom...
Ja, just det.
Eftersom du har kvar driven på båda.
Ja, det är därför man inte kan ta bakhjulen såklart. Ja. För att den är bakhjulsdriven.
Ja, exakt.
Ja,
och sen blir den då midjestyrd liksom. Det är ju så istället för att...
Ja, precis.
Styrning med...
Just det, klassiskt. Då blir det sån mindfuck som den trucken vi körde hos dig. Att man svänger åt ena hållet och då svänger den åt andra.
Nej. Det blir betydligt enklare än den trucken.
Okay. Det var det sjukaste.
Den trucken är konstig. Alltså, ja, för mig är det lite konstigt eftersom jag är van vid det.
Nej.
Men det måste ju vara för att liksom man står precis på styrningen.
Ja, precis.
Ja, det
för jag tänker i en midjestyrd att det borde vara så att man svänger åt vänster och då går hjulen åt höger.
Mm. Men man har nog inte riktigt det tänket när man sitter och kör en ministyrd utan...
Nej.
för det blir ju... Där har du ju liksom en ratt som beter sig i princip likadant som...
Ja, okej.
Som en vanlig.
Den är säkert kopplad för att den ska vara sån också.
Ja, exakt.
Ja, jag fattar. Fett, men har man liksom bränsle i båda delarna då?
Ja, det måste man ha för att du kör ju båda motorerna körde ju liksom parallellt ju så.
Ja. Det måste ha så mycket kraft väl?
Ja, det blir dubbelt så mycket.
Precis, men så inte att, dubbelt så hög hastighet obviously.
Nej, precis.
Det är mycket, många grejer som snurrar
mitt huvud. Ja, förstå. Nej, men det är svinkult. Alltså,
den måste kunna dra tyngre och sånt.
Ja, precis. Alltså, du kan, om du plöjer med en sån till exempel så kan du plöja liksom, med en större plog och sådana grejer.
Precis.
Ja, nej, så det är ju lite av en dröm att göra det någon gång.
Mm.
Men det är ju, det kommer nog aldrig hända. Sånt.
Nej. Det blir som att spänna två hästar för plogen. Med.
Ja, exakt.
Shit. Ja.
Och frågan är om man skulle kunna... Nej, tre stycken, det skulle nog bli... Det skulle bli knas med styrning, tror jag.
Ja, då blir det som truken.
Ja, jag tror inte det skulle funka med liksom tre eller två leder. Så.
Nej, då har de fått spänna dem så här. Eller något.
Nej,
eller så här.
Alltså så ja, som precis. Så två som stycken, ja, precis. Två stycken blir vidare bak och sen ända fram på något sätt.
Ja.
Skulle det gå?
Jag vet inte.
Inte jag heller. Fy vad ballt det rört.
Ja. Eller fyra, det är kvadrat.
Ja, frågan är om det blir knas med liksom differentialspärrarna och så då.
Nu talar du grekiska.
Har vi inte pratat om en differentialspärr?
Inte vad jag vet.
Det finns en otroligt informativ video om det på YouTube.
Ja.
Hur en differentialspärr fungerar.
Vi får kolla på den sen.
Om jag bara kort ska förklara.
Ja.
Så handlar det om att om du har drivning på två hjul.
Mm.
Och du vrider och kör i en cirkel.
Mm.
Nu är det för sig... nu måste jag tänka... Nej, jo, precis. Då snurrar ju det yttersta hjulet mer än vad det innersta gör.
Ja.
Och en differentialspärr.
Mm.
Eller nej, en differential heter det egentligen.
Mm.
En spärr, det är när man spärrar så att båda hjulen går lika fort.
Ah.
Men, och differentialen då, det är den som gör att de kan snurra individuellt.
Ja.
Men det är väldigt intressant hur de fungerar egentligen. För att det görs liksom med kugghjul som ser till att det är hjulet som går... trögast.
Mm.
Där försvinner det kraft ifrån.
Mm.
Som går till det hjulet som går lättast.
Mm.
Och därmed liksom fördelas kraften.
Just det, för hjulet som går lättast är det som går fort också.
Mm, exakt.
Så det bara, ja,
och då blir det också, och det är därför man har en differentialspärr på traktorer. För att om du liksom kör fast så är det ju det hjulet som inte har grepp. Som snurrar. Ja. Och det andra bara står stilla liksom.
Just
på grund av differentialen. Och då behöver du spärra den så att du kan köra med båda hjulen så att du kommer loss liksom.
Ja. Ah. Shit, vad smart.
Det har ju jag fått varit med om många gånger.
Ja.
Så. När man...
Vad kom först? Det här fenomenet. Alltså den individuella rullningen på hjulen. Eller spärren.
Det måste ju vara din individuella rullning. Du måste ju ha en differential om du ska kunna spärra den.
Exakt, jag bara tänker om det liksom fanns ett tillfälle när, det, när hjulen inte kunde rulla individuellt. Om det är nu en komplicerad mekanism.
Ja, jag förstår, jag förstår.
Men då måste det vara typ omöjligt. Då måste man liksom rent så här kroppsligen vända traktorn när man ska plöja.
Alltså jag tror inte att det har funnits traktorer utan differential.
Nej.
Alltså den uppfanns ju i samband med bilarna, tror jag.
Ja, alltså, som för man måste finnas något fordon utan. En, alltså så en liksom vagn till häst kan jag inte ha haft.
Nej, men där är det ju inte sånt problem heller. För där har du ingen drivning.
Uh-huh.
Det är ju hästen som drar vagnen.
Jo. Ja, jo, i och för sig, men...
Men, för där hjulen är ju inte sammankopplade med en axel.
Nej,
utan de rullar ju fritt
liksom. Just det, vad du menar. Ja. Ja, de har inte axel på den.
Ja, det är möjligt att de har en axel, men den sitter liksom inte... Alltså hjulen sitter inte ihop med axeln, utan...
Nej, jag fattar. Jag har bara aldrig tänkt på att de tar en axel. Det är som en sån leksaksbil där man bara sätter en spik och så sitter hjulet på.
Mm, precis.
Ja. Mm.
Ja.
Kul.
Ja, det alltså den här videon som jag pratade om som finns på YouTube.
Ja.
Den är otroligt informativ för där visar de verkligen så här, alltså det är en gammal informationsfilm från kanske 50-60-talet.
Mm.
Där visar de verkligen så här med pinnar och så här hjul liksom, att ja, om kraften kommer härifrån och du ska göra detta, ja då blir det problem, bla bla bla.
Just det.
Och sen så bygger de en väldigt enkel differential av liksom bara pinnar kan man säga, i ett kryss liksom. Och visar ungefär hur det fungerar. Och sen då för liksom, det är ju ett otroligt glapp med det om man har liksom bara och sen får visa hur man blir av med den glappen, så om man istället har kugghjul och bla bla bla, så blir det så här och så här. Ja men det är det. Det är.
Vem är det som har gjort filmen? Är det så här SLU typ?
Nej, det är en amerikansk film. Så att AFS motsvarighet till SLU då.
Nej, AFS.
Amerikas.
Ja, just det. Ja. Ja,
det är ju det är en av mina favoriter.
Då blir det AFS-LU i så fall.
Ja, precis.
Ja, ja.
Ja. Uppskattar ändå att du tyckte det var en rolig förkortning. Det är inte jag som har kommit på det, men jag tycker det är roligt att använda.
Vem har kommit på det?
Järnfors är den första som jag hörde säga.
Såklart. Ja. Jag tyckte inte det var kul.
Jag misstänkte det. Ja. Men,
nej, men gud välsignan. Jag håller nu med Anna Björklunds inställning till honom. Att han borde växa upp. Nej, så kan man inte säga.
Att han borde växa upp?
Ja.
Jo, men det är ju fler som tycker.
Ja. Ja, ja, nej, men han är rolig på sitt sätt.
Det tycker jag att han är.
Han är nog medveten om att han, alltså det är nog ytterst medvetet att han odlar bilden av sig själv som en som borde växa upp, va?
Ja,
jag tror inte han har sett illa upp.
Nej, det tror inte jag heller. Nej. Jag tror inte jag heller. Han är, alltså, han är ju en otroligt dryg människa, liksom, det kommer han ifrån.
Ja.
Men jag, på något vis kan jag inte tycka, alltså jag är dryg på precis samma sätt, så jag tycker det är roligt.
Ja. Ja.
Så,
Jo, det är klart.
Sen tror jag och hoppas framförallt att jag liksom kan stänga av drygheten lite mer, eller framförallt ta lite mer distans till den liksom.
Ja, men det tror jag.
Och
föräldrar gillar ändå det. Det tänker jag är
kriteriet.
Föräldrar gillar det. Mamma.
Ja, men precis, precis.
Det hade den gjort, så inte mamma gillar sig mer än oss.
Nej, jag tror inte heller det.
Nej.
Och att man då kanske liksom ändå har en viss ödmjukhet inför saker och ting som ju inte han har till exempel.
Ja.
Jag hade ju tänkt att vi bara skulle, eller vi, innan vi började podda nu, så pratade vi om vad vi skulle prata om här.
Mm.
Så nämnde jag ju Dan Eliasson.
Mm.
Det är inte ett jätteroligt samtalsämne i sig, men det jag reagerade mot som jag läst de senaste dagarna, det handlar ju om den här resan till Las Palmas och så.
Mm.
Det var ju att han var där tillsammans med en SVT-reporter.
Ja.
Inte bara då, det var hans dotter också. Men så var han också med en SVT-reporter som heter Erik Galli.
Jag undrar vad hans dotter är för övrigt. Är hon någon i sin egen rätt förutom att hon bara är hans dotter så att säga? Eller är hon någon offentlig person, är det jag vill säga?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte vem det är. Du sa någonting om att hans dotter hade varit med i Fredrik Söderholms podcast.
Ja, precis.
Men du tog inte namnet där heller?
Nej, det gjorde du inte. Det är inte så, ja, jag försöker komma på om någon heter Eliasson, men någon kan ju heta vad som helst.
Mm.
Nej, för det...
Visste du att Eliasson är en gammal judisk släkt också? Som...
Nej, men sluta! Det var någon himla konspirationsblogg jag hittade, där någon hade kommenterat det. Bara så här, jag skitsamma att det finns ett jättekonstigt blogginlägg som nämner så här frimureri och så här konstiga grejer om integration och migration. Och de bara droppar typ alla så här ingredienser som man önskar sig. Det var en riktigt bra konspirationsteori. Och så har någon kommenterat att Eliasson är en gammal judisk släkt. Och så en liten länk.
Ja.
Ja. Men Elia i och för sig.
Ja, just det.
Det skulle kunna vara ett judiskt namn. Eller bara ett kristet namn.
Skulle kunna.
Ja, ja.
Men det jag har ju förtvivlat försökt få det till att Erik Galli och Claudia Galli är släkt på något sätt. Men jag hittar ingenting om det.
Nej, inte jag heller. Inte ens i... den 64 sidor långa flashback-tråden om Eliassons resa.
Nej, det är lite störigt.
Fast hon nämndes faktiskt. Men
alltså,
det var någon som skrev det, att det fanns något som hette Claudia, tror jag. Nej, jag är inte säker. Men de hade inte rätt ut hur de hängde ihop. Alltså.
Nej, okay. Men det mest intressanta informationen jag hittade om Erik Galli när jag googlade Det är ju att Claudia Galli är moster till Josefin Bornebusch.
Ja, just det.
Det tyckte jag var lite intressant.
Det är rätt som ett gammalt snedtänkt avsnitt.
Ja, det skiljer 3 år mellan dem. Claudia Galli är 42 och Josefin 39.
Mm.
Så att det är alltså, Claudia är då ett sladdbarn då i familjen.
Just det.
Galli då.
Ja.
Ja.
Eller vänta, nu har jag glömt det då. Josefins mor var Claudias syster.
Ja, precis.
Ja, just det. Oj, ja, då måste Josefins mor vara minst 60 kanske.
Ja,
typ. Ungefär. Typ. Plus minus, ja.
Men, och detta talar ju emot att i alla fall inga syskon. Erik och...
Nej.
Det skulle vara otroligt att de får ytterligare en sladdis liksom 10 år efter Claudia.
Ja, eller så är Claudia liksom för sladdis. Alltså hon kan vara... De kanske fick Claudia när de var 16 bast. Och så var oj, ja, ja. Och sen när de var 35 så ska de liksom bilda familj på riktigt, så att säga.
Nej, men de har redan fått Josefins mamma ju.
Ja, men det var det jag menade, att det var henne de fick när de var typ 16 bast.
Ja, du menar så, okej. Okay.
Ja, precis. Att Claudia inte är sladdis utan att hon är född.
Ja, 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 du menar så.
I projektet nu är jag med. Familjebildande, liksom. Du fattar.
Ja. Det förstås.
Mm.
Så skulle det kunna vara.
Skulle det kunna vara.
Eller är det någon kusin eller så vi pratar om?
Kan ja, det kan de också. Alltså, ja. Om någon lyssnar vet det så kan de ju mejla, tänker jag. Eller kommentera på Facebook-sidan.
Gör gärna det.
Men i alla fall relationen mellan de här märkliga människorna som var på resan. Ja, det har jag inte riktigt lyckats lista ut heller, men det verkade, om man lägger ihop olika skvaller från lite olika Google-fynd, så är väl...
Så är det kanske dottern som är den gemensamma nämnaren?
Exakt, jag tror att Eliassons dotter är kompis med Fredrik Söderholm.
Mm.
Enligt vissa så var Fredrik Söderholm ett par med Erik Galli, men du vet inte.
Nej, just det.
Och det är också, jag vet inte.
Mm.
Kanske är det så i alla fall.
Just det. Men jag tyckte ändå det fanns någon... Eller, om det är så, så är det inget konstigt i den här historien.
Nej.
Men däremot, om det hade varit så att liksom Dan Eliasson, Sara, är liksom superbra kompis med en SVT-journalist. Det får man ju också vara.
Det får man ju vara.
Alltså, ja, det får man vara.
De är väl bara random folk som i så fall bryr sig om politik och hänger i Stockholm. Typ.
Ja, exakt. Men jag vill... Ja. Alltså, det är väldigt, väldigt lätt att tänka, alltså komma med en konspirationsteori där. Men jag fattar ju det, alltså intellektuellt.
Men det är också logiskt. Jag tänker att typ, alltså ärligt talat Sverige, jag tror att typ alla offentliga personer i Sverige på en viss nivå typ halvkänner varandra.
Det är ju det man har hört liksom.
Mm.
Att man, folk hälsar på varandra fast att de aldrig liksom har pratat.
Mm.
Om man är kändis till kändis liksom.
Exakt.
Mm.
Så måste det vara. Ja, men det blir väl den här stela grejen när man möts. När så här, jag vet inte. Jonas Gardell och Mona Sahlin möts på gatan, så vet båda att okej, vi vet båda vem den andra är och vi vet att det är så, det blir bara stelt om vi inte hälsar, så nu nickar man lite av med som en bekräftelse på att vi vet ju båda hur det är. Typ.
Ja, men det är nog så.
Mm.
Det är nog så. Mycket sånt sån information om kändisar som träffar kändisar fick man höra mycket om i Crazy Town. Alltså den här podcasten med Kringland och Jossan.
Jag har fortfarande inte lyssnat på den.
Det borde du nog göra, tycker jag.
Mm.
Det är väldigt intressant. Ja. Tycker jag.
Ja.
Ops, den är inte för alla.
Nej.
Men där var det mycket så. För det var ju liksom på den tiden när kanske framförallt Jossan liksom började bli lite mer och mer känd för allmänheten.
Mm,
eller framförallt att alltså hon var involverad i Petri och liksom fick åka på olika Petri-grejer. Liksom.
Ja, just det.
Och så...
Var det innan? Var det första Kringland gjorde Sveriges Radio? Nej.
Kringland gjorde Pang Prego det första
han gjorde. Ja, just det. Jag blandar ihop dem tyvärr.
Ja.
Just det. Nej, för det har jag lyssnat på någon gång.
Mm, just det.
Men jag kände att jag bara fick 300 puls på 5 sekunder. För att det händer så mycket och så högt. Och
ja, det förstår jag. Nej, det är inte alls lika roligt som Chrissy Town.
Nej, okej. Okay.
Tycker inte jag.
Nej.
Men där pratar de mycket om sådana grejer.
Mm.
Liksom att så. Så det är lite roligt. Men kul att du tog upp Mona Sahlin. För hon är väl kanske den kvinnliga motsvarigheten till Dan Eliasson.
Ja. Ja, det är jag kanske. Jag tänkte just på att Kringlan kanske är motsatsen till Dan Eliasson. För allt Kringlan rör vi blir till guld.
Alla skulle inte hålla med om det.
Nej, men jag
tycker. Men jag, förstår, jag förstår vad du menar.
Ja.
Jag håller med dig.
Mm.
Men då, okej. Okay. Vilken är i så fall den kvinnliga motsvarigheten till Kringlan då? Eller mot... vad heter det? Motsatsen till Mona Sahlin då blir det ju, fast...
Ja, just det. Ja, det är frågan.
Kan det vara kanske... Bianca... Vad heter hon?
Meja.
Ja.
Kanske det. Ja, är hon så känd? Nej. Jag vet så lite om vad hon sysslar med.
Men jag tycker hon är så...
Är hon så framgångsrik?
Nej. Men det är inte kringlan
heller. Hon har så hög lägsta nu.
Ja, jag skulle säga att hon har väldigt hög lägsta nivå.
Ja.
Folk säger till henne, kör din lägsta nivå. Den är bättre. Mm. Det, det är ett citat från hans show när han säger det. Den kringlan.
Vad kul.
Jag trodde du skulle ta det.
Nej, jag men... tog inte det. Nej, men det är det kanske.
Nej, men
jag var så inne på att hon är den kvinnliga motsvarigheten till Jonathan.
Jo, men det är hon ju såklart. Mm. Det är hon ju verkligen.
Jag gör så mycket på det själv. Liksom.
Ja, men jag tycker hon är väldigt rolig att lyssna på. Men nej, det är ingen klockren till exempel där inte.
Nej.
Det är inte. Men...
Mona Sahlin, ja. Eller ja. Du ska bara säga det.
Ja, nej, jag vet. Alltså, vi är ingen politisk kommenterande podcast.
Direkt. Nej, det är det inte.
Så vi har liksom ingenting att tillägga. Utan,
allt är politik.
Jag kan bara säga så här, att jag tycker det är lite sjukt att Daniel Eliasson liksom har arbetat sig igenom liksom att vara generalsekreterare, eller vad det nu heter, generaldirektör för då Försäkringskassan, Migrationsverket,
MSB.
Polisen och MSB.
Ja.
Och han har liksom fuckat upp, så säger man inte, fuckat upp allting.
Ja, ja det är faktiskt
allt det kan inte hans fel i och för sig.
Men det finns ju sådana, jag vet inte, det fanns i Trelleborg så fanns det sådana lärare som hade jobbat på alla skolor, och Trelleborg funkade inte så de flyttas till nästa liksom.
Mm. Men här,
det verkar ju finnas.
Ja,
alltså det är ju där. Om man ska vara en Timbro-person så är det som är det konstiga med det svenska liksom, LAS-systemet på arbetsmarknaden. Typ att har man väl liksom, jobbat upp till en viss nivå, det kan inte gälla på Dan Eliassons typ av yrken. Men det kan gälla på läraren.
Det gäller nog vid läraren. Liksom. Men där kan det nog också gälla så att, jo men, alltså, där ger alla den här läraren en chans på något sätt. Liksom.
Mm.
Men med Dan Eliasson, att han då liksom...
Mm.
Det känns ju verkligen som att det känns ju som svågerpolitik allting liksom. Men han tycker jag. För jag menar, det är inte för hans liksom, tidigare goda meriter som har fått ett jobb.
Nej, det kan det ju inte vara. Eller är det det att man... Jag vet inte. Jag tänker att det också finns en kategori sådana här galna entreprenörspersoner som lyckas liksom beskriva alla sina... Vad som ser ut som misslyckanden lyckas de beskriva som en nyttig erfarenhet typ.
Jo.
Eller det är väl en sån jargong i den.
Så kan det naturligtvis vara. Han kanske är jätteduktig på att förklara det. För, men å andra sidan så måste ju alla liksom ha den här bakgrundsinformationen om honom ju.
Ja, det har de ju.
Han måste ju vara liksom. Nästan alltså, på gränsen till en psykopat liksom, för att kunna, det heter inte så. Han måste vara otroligt manipulativ i så fall för att kunna liksom, slå in den andra versionen av historien
hos folk. Jag vet inte, eller så, nej, sånt är ju spännande. Ibland undrar man det om det, liksom, om det finns personer som har ett rykte som är så sjukt annorlunda från mediebilden. Typ.
Mm.
Att han kanske anses vara superkompetent.
Ja, alltså det kan ju vara så.
Det kanske är då att han är så kompetent att han liksom kommer runt, alltså att hans rykte aldrig lyckas skamfila, alltså vad han än gör typ.
Men nu är det ju precis så att när han var generaldirektör för Försäkringskassan så minskade förtroendet för generaldirektören från 80-26% eller någonting.
Ja, det är väldigt många sådana. Nästan liksom imponerande.
Men där är det lite intressant. För där har ju, men frågan är då om Mona Sahlin är en likadan person. Liksom.
Ja.
För hon har ju också liksom sabbat allting som hon har rört vid i princip ju.
Ja.
Hon har varit väldigt nära att bli partiledare supermånga gånger, men så har hon sabbat det av någon anledning. Antingen så har hon då köpt saker på skattebetalarnas bekostnad, eller förlåt, lånat. Ja. Eller också då har hon skrivit falska intyg till en livvakt som,
det som
är då tveksamt om kanske vad kan vara eventuellt mer än en livvakt. Då.
Jaha. Mm.
Alltså så.
Ja.
För det,
jo, det är
vi behöver inte prata om detta. Men liksom, frågan är om liksom, är Mona Sahlin så manipulativ? Liksom,
jag vet inte.
Eller är hon också, räknas hon också som kompetent? eller...
Nej, men jag säger inte att Eliasson räknas som kompetent. Det var bara någon sorts spekulation.
Att jo, det kan precis. Liksom men liksom frågan är, har de klarat sig av samma anledning? Det. Eller finns det två olika liksom förklaringsmodeller som man får använda sig av?
Exakt. Ja, det är intressant. Precis. Är det spännande. Det är imponerande att de liksom inte... Alltså oavsett vad man tycker om dem så är det imponerande att de inte låter sig knäckas. Liksom. Mm.
Ja, verkligen.
Att de inte bara... lever ett ytterst tillbakadraget liv utan liksom kommer igen.
Precis. Men sen är det lite intressant. Alltså, Don Leson, han har väl egentligen inte liksom så här ljugit rakt upp i ansiktet på folk. Han har bara gjort ett dåligt jobb liksom.
Ja.
Men Mona Sahlin,
ja.
Hon har ju liksom ljugit och liksom undanhållit saker och bla bla bla.
Ja. Ja, precis. Det är lite olika.
Alltså, hon är, alltså och liksom, när hon då blir påkommen så drar hon en ytterligare en lögn liksom, som sen då...
Shit. Sånt är ju otroligt ångestfrånkallande.
Ja, men verkligen. Men hon har uppenbarligen inga problem med det. Eller har haft det i alla fall. Nej, jag kan inte tala för hur precis.
Den är. Nej, det tyder ju på att... Eller för mig känns det ju som att man inte riktigt är funtad på samma sätt som de flesta.
Ja, men exakt. Verkligen.
Kanske.
Hon skrev ett intyg om att henne livvakten tjänade en viss summa pengar då för att få köpa liksom, ett hus på... någonstans...
Mm.
Ja, ett svindyrt hus.
Mm.
Och när det då visade sig att det inte stämde så sa hon ju, nej men det är för att han har varit anställd hos mig personligen, till viss del.
Så då är det chill.
Ja.
Skriva ett sånt intyg. Eller?
Ja, hon menade då att den här livvakten hade så hög lön liksom, tillsammans med det hon person, alltså själv betalade honom. Men hon var inte registrerad som arbetsgivare eller någonting. Liksom, hade inte
nej, det verkar suspekt.
Så att, alltså...
Ja, så antingen så har han så hållit svart anställd eller så är det något värre, menar du?
Ja, men alltså, alla är väl överens om att det bara är liksom hennes sätt att försöka ljuga sig ur en
väldigt komisk situation. Det är bara att den lögnen ger liksom också upphov till en prekär situation.
Ja, men exakt, exakt.
Ja, så.
Men jag tror nog att det är ganska klart att de hade ett förhållande också.
Ja, okej. Alltså detta är så dåligt insatt i så jag vågar inte sitta och spekulera om det.
Nej, men jag spekulerar gärna i det.
Ja, jag vet. Det är bara jag som är...
Ja, nej, men skitsamma. Men jag är inte liksom jag är inte speciellt politiskt intresserad. Men för att liksom återknyta till en sak som hände för 3 år sedan ungefär.
Mm.
Och som Maria shoutout Rudensson skrev till oss idag på i vår grupp. Så hade jag ett nyårslöfte. Det var 3 år sedan.
Ja, just det.
Ja. Att jag skulle bli mindre likgiltig.
Mm. Eller 4 år sedan. 2017. Nej, det var då vi lärde känna varandra. 2017 typ. Så det måste ha varit... Ja, precis. Mm.
Mm. Ja, att jag skulle bli mindre likgiltig. Mm. Sånt där.
4 år sedan måste det vara. Det måste vara 2016/17.
Det kan jag stämma.
Ja.
Mm.
I alla fall,
Ja, Maria frågade hur det hade gått. Och jag får nog säga att det har gått rätt bra. Och
är det sant?
Ja, men det tycker jag nog. För att bara det att jag nu sitter och blir lite upprörd över liksom hur Dan Eliasson och Mona Sahlin har betett sig. Men det ska jag bara ta. Alltså, jag behöver väl inte liksom slänga in en massa baskläppar om att jag inte hade gjort det bättre och bla bla bla. Bla. Mm. För det hade jag säkert inte gjort. Det kan vi förresten prata om sen. Skitsamma.
Mm.
Men för 4 år sedan så hade jag inte brytt mig om det.
Nej.
Utan då hade jag bara, ja men skitsamma. Det är väl liksom, folk beter väl sig så hela tiden liksom. Och så hade jag inte brytt mig. Så det får jag säga att detta är liksom på något vis ett sundhetstecken.
Mm.
När man ändå liksom...
Det är spännande. Nu tänker jag direkt så här, handlar detta om individ eller struktur? Slash, är det bara... Jag bara tänker att det är väldigt mycket liksom ett uppiskat känsloläge överallt nu för tiden.
Just det.
Bara mer apatisk för det, liksom. Eller krass eller vad ska man säga.
Nej, men det tror inte jag.
Säkert inte. Nej, men grattis i alla fall till ditt håll.
Tack så mycket.
Vad gjorde du för att uppnå det?
Det handlar nog mycket om att... Jag vet inte exakt hur lång tid det tog.
Nej.
För, alltså när den här förändringen kom. Liksom.
Nej.
Men jag har ju mått lite dåligt liksom. Alltså rätt länge och så.
Mm.
Och det med mot bättre och bättre så har detta också ändrats liksom.
Det känns ju extremt sunt i så.
Ja, ja.
Det är också skönt om det liksom inte bara är du, din djupaste person som är likgiltig till allting.
Nej,
utan precis. Att också ha omständigheter.
Ja. Ja, ja. Sen så handlar det nog om det också, som jag vet inte om vi har pratat om det i podden, men att om man liksom går runt och liksom vet med sig att man medvetet handlar fel i olika situationer liksom, så kan man ibland bli, alltså tappa lite hoppet om sig själv liksom.
Just det. Att man blir avtrubbad.
Ja, precis. Mm. Precis. Och det kan väl stå att bryta mönster och hela den biten, men liksom när man väl lyckas vad ska jag säga, leva lite mer så som man vill leva liksom, så blir det också kanske lättare att bry sig om världen liksom.
Just det.
Ja.
Ens moraliska kompass blir,
ja,
fungerar som den ska.
Ja, exakt.
Intressant.
Ja, ja.
Fyra år sen och får vi veta hur det gick.
Det är väl kul för alla trogna lyssnare.
Ja,
där ute.
Ja.
Vill du höra om den närmsta jag har varit i en sån situation där jag har missbrukat min makt?
Ja. Bara det att du sitter och säger att du har makt. Det är ju härligt. Det har väl vi alla.
Ja, men detta är liksom på en sån basic nivå. Och jag tror att det var liksom väldigt bra att jag fick uppleva det då.
Mm.
Och jag skäms ju lite nu när jag säger det liksom, när jag säger att det handlade om när jag var när jag satt med i elevvårdsstyrelsen på Vägga gymnasieskola.
Det var då du var på topp.
Det var då jag var på topp i mina liksom offentliga uppdrag.
Mm.
Ja. Eller var det när jag satt i den här bolagsstyrelsen?
Har du suttit i bolagsstyrelsen? Det ordet låter så himla satsigt också.
Jag vet.
Om man tänker på många bolagsstyrelser det finns i Sverige så är det inte så vet kanske.
Absolut inte. Nej, men det var när jag satt med i styrelsen för BV-förlag ett tag.
Jaha, det är lite klingigt. Inom
en du är lite imponerad. Det gläder mig.
Ja, det vet jag inte. Ja.
Nej, men jag gjorde ett otroligt dåligt jobb i den styrelsen i alla fall, så att, det var inte på toppen.
Mm.
Men vi brukade på skolan då prata om Vägga gymnasieskola i Karlsson.
Mm.
Styrelsen där brukade ordna så här hemlig rosutdelning på Alla hjärtans dag.
Oj.
Känner du till konceptet?
Nej, men jag vet inte.
Du kan gissa det till
mig kanske.
Man kunde helt enkelt köpa en ros som man sen då, vi då delade ut till olika personer.
Mm.
Antingen anonymt eller inte då.
Mm-hmm. Jag tänker gärna att det är en grogrund för mobbing typ.
Ja, men det är...
Ja.
Ja.
Det var jag som är överkänslig.
Jo, men det skulle bli ett problem om liksom alla utom en fick en. Men det var snarare så att kanske en av alla fick en.
Ja, men om någon liksom skickade till någon på skoj typ, och så blev en person jätteglad.
Just det.
Jag vet inte.
Jag skickade ju en anonym till en snygg tjej som gick teknik.
Det skulle låta så spännande på en snygg tjej som går teknik.
Jag frågade, det fanns ju säkert liksom snyggare tjejer på skolan. Eller jag vet
det inte. Tror man ju spontant.
Men att jag valde henne bara för att det var liksom något annat som jag attraherades av också då.
Ja, kanske.
Att hon satt med en sån här liten
HP. Hon satt med en grafräkna och spelade Snake på.
Nej, hon satt snarare som en sån mini-PC, HP, sån här 7-tummare.
Just det, sån hade jag.
Ja.
Typ. Mm.
Det var väldigt inne då. Jag hade också en sån.
Jättepraktiskt. Jag hade gärna haft den nu också. Skrivit min masteruppsats för.
Kan ha en hemma faktiskt.
Är det sant? Funkar den?
Ja, jag tror det.
Det sjukaste jag har hört.
Men vill du ha den?
Gratis?
Ja.
Nej.
Ja, jag har fått gratis dator av dig.
Ja, det har du. Så. Kan se om det funkar.
Ja, jag tror det är XP på den och så här.
Mm, det är guld.
Det är nostalgi.
Funkar den ens längre? Kan man ens liksom lägga en Word-fil på ett USB och flytta till en annan?
Ja,
det är ingen problem. Är den snabb?
Nej.
Snabb nog att köra?
Alltså Word är sånt funkar.
Ja, huvudet.
Ja. Men jag ska fixa det.
Ja.
Jag tror den hoppar faktiskt.
Det är roligt.
Ja.
Ja.
Mm. Jo, då var det ju så här att eftersom jag då var lite, hade lite anknytningar till liksom blomsterbranschen.
Just det.
För
att dina föräldrar odlar klenoder.
Ja, men det var inte genom den kanalen jag fixade de här rosorna då som vi skulle köpa in. Utan det var, jag pratade med min nästkusin Charlotte. Hon hade jobbat, praktiserat, någonting på en blomsterhandel i Mörrum.
Mm.
Blomsteraffär. Florist heter det.
Mm.
Det ligger, om man kör liksom i Mörrum, om man kommer från Karlsson så kör man till Mörrum, så kör man över ån. Och sen rakt fram där låg en butik.
Okay.
Jag fattar, alltså det är information som kan man få av lyssnarna vet, men ja, nu kan man det.
Mm.
Så jag hörde av mig till dem och då berättade att jag kom med Charlotte och jag skulle beställa liksom kanske se 300 rosor, kanske.
Mm.
Så gjorde jag det.
Mängd,
ja, det var ju alltså, jättebra rabatt ju. Mm. Alltså jag vet inte vad de kan ha kostat. Kanske 500 spänn liksom.
Mm.
För 300 stycken.
Va? Ingenting?
Nej, det borde vara mer. Sen 1000.
Alltså vad de skulle ha kostat ursprungligen.
Ja. Eller vad?
Mer.
Eller vad?
Hur det som helst.
Ja. Eller vad menar du?
Nej, vad menar om du berättade vad de kostade eller vad de skulle ha kostat ursprungligen?
Ja, men ursprungligen skulle de, alltså om man skulle köpa liksom en ros, ja. Det är så här kanske 30 spänn ros.
Exakt, det är det men.
Ja, nej, det har blivit jättemycket. Ja. Men vi fick dem jättebilligt i alla fall.
Mm.
Och jag hämtade hem dem, hade dem hemma. Mm. Och sen kom då den här dagen när vi skulle dela ut ros då, antagligen den 14 februari kan man tänka sig att det var. Och så hade vi då fått in ett antal beställningar.
Mm.
Och det var kanske, säg 180 stycken kanske.
Mm.
Och då tänkte jag så här, okej, nu har jag 300 rosor, 180 stycken. Ja, men då tar jag med mig 250 stycken till skolan kanske.
Mm.
Och så delade vi ut liksom de som vi hade och sen så hade vi extra och då var det då en del i styrelsen då som delade ut bla 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 bara för att det skulle liksom, ja. Men det var liksom ingenting som jag sa rakt ut, att jag inte hade med mig alla.
Mm.
Och sen då när liksom kassören Eina då skulle liksom sammanställa allting.
Mm.
Då hittade han, eller då fattade han, ja men det är inte tillräckligt med rosor, bara de andra liksom, och så här, vi betalade för så här många bla bla bla.
Mm.
Så då kände jag verkligen så här att när jag, alltså när han kom och tog upp det med mig.
Mm.
Det var verkligen liksom så här, att ångesten liksom bara sköljde över.
Ja,
liksom, och vad ska jag säga nu? Liksom? Mm. Jag har ju dolt detta. Liksom.
Mm.
Ja, och liksom, jag har snott och, här från liksom, eleverna blir det då.
Man
liksom
skulle sagt det mycket slappt egentligen. Att bara, ja men de är hemma, jag kan ta med dem.
Ja, ja men exakt.
Mm.
Men jag hade, från när jag inte hade sagt så här till mamma. Liksom, att ja men det kan du göra vad du vill med dem. För de behöver ju inte ha. Liksom, så att de har nog redan liksom förbrukat också.
Jaha.
Och det är ju helt och hållet mitt fel.
Ja just det.
Men då vet jag att jag liksom försökte så här prata bort det med han Eina. Så. Ja nej men jag tänkte att vi hade inte sålt så många. Så att bla bla bla, de är hemma liksom så.
Ja.
Och han köpte den förklaringen. Som ju var rätt också då, naturligtvis. Jag ljög inte för honom liksom.
Nej.
Men det var ändå, jag kände verkligen att här har jag lärt mig en läxa på något sätt.
Just det.
För att detta var ju liksom i det lilla och spelade ju ingen stor roll i stort. Men då fattade jag verkligen att, tänk hur snabbt man kan försätta sig i den situationen.
Ja,
att man liksom förskingrar någonting som inte är ens eget. Liksom.
Och man sen är dum nog och liksom inte lyckas snacka bort det utan ljuger bort det.
Ja.
Så kommer det alltid bita en i svansen.
Då har man ju kört.
Eller vad heter det här? Vad är det? Ja.
Nej, svansen tror jag det.
Ja. Det kommer alltid komma tillbaka till
den. Mm, mm.
Ja, shit. Usch, man känner igen den känslan. Jag vet inte ens, jag skulle typ inte ens kunna komma på något konkret exempel på när jag har varit i den situationen. Just den här känslan att det här försökte ju.
Mm, precis. Ja, det är inte snyggt
alltså. Ah, shit.
Usch. Så det kan fortfarande komma upp liksom i tankarna ibland.
Mm.
Mm.
Mm. Spännande. Det är intressant tycker jag med sådana här, det kanske är för att jag är smyg-jungian. Så jag tycker det är intressant med sådana här urhändelser typ. om du fattar. Alltså så här, första gången i ens liv som man gjorde eller upplevde någonting som sen liksom har blivit som ens referensram, typ som man relaterar sådana händelser
till. Just det, jag förstår.
Det tycker jag är intressant. Alltså en syndafall typ, att den sortens händelse. Så.
Just det. Den, jag kommer ihåg första gången jag ljög.
Va?
Ja. Alltså jag medvetet liksom sa någonting fast att jag visste att det inte är sant.
Mm.
Jag är uppvuxen i Höga Böke.
Mm.
Och pappas två systrar bor granne precis med, bodde, bor och bodde precis granne med oss där då.
Mm.
Och Solvi och Ingvar, de var... Det är lite så att båda är gifta med en som heter Ingvar. Så Solvi och Ingvar och Gittan och Ingvar. De bor precis där. Men Solvi och Ingvar, de hänger barn. Vi var där jättemycket när vi var små.
Mm.
Vi delade också tidning med dem.
Mm.
Det vill säga, vi läste tidningen på... Vi fick den vår och läste den. Och sen så var det min uppgift att gå bort med tidningen till dem. Ja, när vi hade läst klart.
Mm.
Men i alla fall, det var någon så här sommar... Vi var ute och sprang liksom och så var Solvi ute i trädgården där, så jag sprang bort henne liksom och pratade lite och frågade nog om jag fick vara hos henne den eftermiddagen.
Mm.
Så sa hon att ja, men du får fråga mamma och pappa först om det går bra för dem. Så då sprang jag hem, frågade mamma och pappa och då sa de nej, det får du inte.
Mm.
Och sen sprang jag tillbaka och sa ja, det får jag.
Nej, varför fick du inte vara då?
Antagligen var det så att jag kanske hade varit där hur mycket som helst de senaste dagarna. Och mamma och pappa kände att de kan få lite lugn och ro. Jag skulle gissa att det var något
sånt.
Det var liksom inte av ondska som de sa det.
Nej, vad mysigt att det var så mycket.
Och då, ja, så då sa jag liksom rätt ut. Och det var liksom ett klockrent ljug. Liksom.
Mm. Ja, det var det verkligen.
Ja.
Också väldigt oskyldigt. Otroligt oskyldigt.
Ja, men det har ju satt sina spår. Alltså.
Mm. Det är första gången som man liksom håller en magnet vid den moraliska kompassen.
Ja.
Och sen blir den aldrig så lik.
Nej, precis. Mm. Nej, men alltså, det går inte för... Alltså, jag kan inte förklara hur mycket jag skämdes liksom, när detta då uppdagades. Nej, några timmar senare när mamma undrade vad jag var för någonstans och hittade mig där borta. Liksom.
Ja.
Men liksom, även om du säger att det var oskyldigt så var det ju inte det.
Nej, alltså, nej, precis.
Det alltså, jag fattar väl att det spelar inte jättestor roll liksom, i praktiken.
Nej, men om man då också... Alltså, jag kan tänka mig att alla runt omkring tyckte att det var ganska gulligt, liksom.
Det har jag ingen... Det vet jag inte.
Nej.
Men det är möjligt att de gjorde. Mm. Men för mig var det ju verkligen så...
Skam, ja.
Ja, jag gjorde verkligen fel. Och det var inget fel som jag gjorde av misstag, liksom.
Nej, precis.
Så jag... Alltså... Att det är liksom att jag aldrig har ljugit efter det, det vet jag inte. Det verkar kanske konstigt, men...
Mm.
I alla fall inte liksom...
Inte utan att tänka på den situationen, kanske.
Nej, precis. Alltså... Jag har otroligt svårt att liksom bara så här... Alltså jag kan inte liksom säga bara någon... Ljuga någon rakt i ansiktet, liksom.
Nej.
Utan då blir det hellre att jag liksom förnekar någonting kanske, eller liksom eller vad ska man säga, inte säger någonting, eller
just det, ja, jag fattar.
Ja.
Nej, jag ljuger nog sällan också. Det kan möjligen är liksom så här någon vit lögn kanske, om det är någon grej jag inte vill göra. Att du säger att jag har något annat måste jag göra. Typ.
Mm.
Det är liksom det.
Ja, att man stretchar på sanningen på det sättet.
Liksom. Ja, precis. Eller att jag precis, eller liksom rättfärdigar det med att så här, ingen blir glad av att jag berättar för den här personen att jag inte har lust att gå på dens fest med 300 personer jag inte känner.
Ja, just det.
Utan då kan jag lika gärna säga att nej, men jag ska till min morfar och så är det lika bra med det. Liksom.
Mm. Mm.
Det är nog det som jag kan tänka.
Just det.
Ja.
Nej, men det får jag nog säga att det är väl en sån grej som har liksom format mig då.
Ja, på något sätt. Det har du ju faktiskt så.
Ja.
Mm. Spännande.
Mm.
Mm. Jag fick sånt random minne kopplat till att dela tidning.
Mm.
För min mormor och morfar. de bodde liksom så här, så att deras trädgård låg liksom mot ett annat hushålls trädgård, fast deras hus låg på en annan väg, eller vad man ska säga.
Ja.
Trädgården låg mot varandra, men de bodde inte på samma väg. Ja. Så hade de, jag tror mamma och morfar hade sydöstran, och de där, Anna och Tammas, det var ett ungers par, de hade BLT då, Blekinge Läns tidning.
Ja, precis.
Så läste de den på morgonen.
Blekinge Läns, oberoende liberal och sydöstran socialdemokratisk.
Ja, exakt.
Ja.
Jag minns inte vem som hade vilken, om det är viktigt för dig.
Du har redan outat din morfar som socialdemokrat nu, ja, vill jag bara se. Men nej, absolut.
Ja, det är frågan om det. Ja, det
vet jag inte. Det är spelning.
Nej, i alla fall. Men så hade morfar då gissat att det var snickrat till ett rör. Så, eller då kanske ett plaströr, jag vet inte. Men såg till ett lagom långt rör i alla fall. Så låg det liksom i häcken. Alltså så, som var kringigt mellan deras trädgård. Visst var det ganska kringigt.
Ja,
så då rullade man ihop tidningen och så la man den där. Och kanske så låg BLT där redan. Eller så kom den senare då, men så rullade man in.
Så kunde de,
plocka ut den från sin sida.
Det är ju guld ju.
Ja.
Verkligen.
Det är ändå nice.
Ja.
De hade också odling på exakt hela baksidan. Alltså hela deras trädgård var ett grönsaksland.
Tammas och...
Anna och Tammas.
Anna och Tammas.
Ja,
ja, okay.
Visst är det... Det är typiskt folk som kommer från länder där... Eller liksom kommer från situationer där resurserna är lite mer... Vad heter det? Knappa.
Ja, precis.
Det är gött, tycker
jag. Ja. Ja, man får ju sin tankeställare ju. Alltså... Mm. Vad man liksom gör med sina...
Exakt.
Sina resurser.
Vad står det i den?
Just det. Sofia pekar på en bok här nu. En essäbok, Konsten att vara här.
Det är alltså där det står om traktorn som vi refererade till en annan gång.
Vi har pratat om det på den också.
Ja, det var där vi pratade om det. Om den här traktorn som är jämförbar med Grålle.
Ja,
så
jag...
Så vi redde ut den.
Okej, okay. Jag hade bara... Ja, jag har glömt att vi pratade om det på det. Jag tror vi gjorde det utanför.
Okay. Nej, det gjorde vi. Här står om det. Jag ska se om jag hittar det.
Mm.
Kan man läsa högt? Detta handlar om trädgårdsodling och varför det är något man ska ägna sig åt. Slutligen är trädgårdsodling ett kraftfullt uttryck för världens överflöd, eftersom den gör baksidan av tomten, eller framsidan, eller markbitar som ingen äger, produktiva. Den är det genom att öka och förhöja överflödet och genom att visa att överflödet, om det utnyttjas med måtta och ansvar, är gränslöst. Av våra trädgårdar lär vi oss att hantera den mest angelägna frågan i vår tid. Hur mycket är tillräckligt? Och vi vet att tillräckligt kräver en teknologi som är försiktig, måttfull och resursbevarande. Och sen handlar det om hur atomreaktorer inte visar att man lever i överflöd utan i knapphet. För att man alltid önskar sig mer, typ. Ja.
Du får ta det sista igen. Att atomreaktorer...
Jag kan läsa det igen. Så tar jag bort det.
Men du läste inte någonting om atomreaktorer nu?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, men...
Atomreaktorer och andra storskaliga tekniska lösningar förmedlar å andra sidan en överväldigande påminnelse om världens fattigdom och tillgångarnas knapphet. Det beror på att den ohämmade konsumtionens princip finns inbyggd i dem. De fördunklar och förstör den livsviktiga distinktionen mellan överflöd och övermått. Den gränslösa ekonomiska tillväxtens ideal baseras på den fanatiska och skrämmande övertygelsen om att det alltid behövs mer. Tillväxten upprätthålls av konsumenternas paniska misstanke, eftersom de alltid vill ha mer. Att de aldrig kommer att ha nog.
Just det.
Visst är det intressant?
Ja, det är det. Det är intressant. Jag tycker det är intressant att ta del av liksom så här, små korta stycken som du liksom meddelar nu. Men jag tror jag skulle bli helt knäpp om jag skulle försöka läsa den själv.
Jag
liksom besitter inte det.
Jag har läst den långsamt.
Ja, men alltså det tålamodet som skulle krävas från min sida att läsa,
ja,
har jag nog inte.
Nej, okej. Men det är tur att jag kan plocka russinen och kakan.
Absolut. Absolut.
Mm.
Ska vi avsluta för idag?
Ska vi göra det? Är du trött?
Nej, jag har...
Nej, jag har inte mer content.
Nej, men då kanske det kan vara lagom.
Det gör vi. Tack för idag.
Tack så mycket för att ni lyssnar, såklart.